lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och dagens avsnitt gästas av Jens Ganman som senare kommer att hylla SVT för en gångs skull. Innan vi går vidare vill jag dock tacka dig som stöttar mig via Patreon. Tack vare dig så kunde jag åka upp till Östersund och spela in både det här avsnittet på svenska och ett senare avsnitt om det svenska valet på engelska med Jens som jag kommer släppa. Dina pengar finansierade sålunda resa upp, hotell, boende och resa ner. Tack så jättemycket. Det gäller också dig som swishar in pengar på 0768-943737, 0768-943737. Tack så jättemycket. Samt ett stort tack till dig som med tanke på den svenska valutan donerar kryptovaluta till min bitcoinadress. Men nu är det dags att tala om betydligt mindre trevliga saker, fast på ett betydligt trevligare sätt. Jag och Jens färdas i bil från Strömsund till Östersund. Njut.
Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Jens Ganman.
Ja, hej Aron.
Hej, nu är jag alltså uppe i Östersund för att besöka dig i vår begynnande bromance nu när Mustafa Panshiri har gått vidare i karriären till mer seriösa samarbetspartners. Så hur står det till och vad gör jag här?
Ja, vi är ju faktiskt inte i Östersund just nu. Vi är i Flata i Strömsund, 10 mil norr om Östersund. För att vi har gjort ett nedslag i verkligheten och vi har fått inside pinfärskt från Socialdemokraternas valstuga på torget i Strömsund. Så nu vet vi vad S kommer få i valet, för det frågar vi killen som stod där.
35%.
Han sa faktiskt först mellan 35% och 40% utan att blinka. Sen såg han våra chockade miner. Då justerade han ner det till, ja men han sa, låt, ja men vi säger så här då, mellan 30% och 35% sa han. Så det var, vi visste inte riktigt vart vi skulle titta.
Så är det. Samt att en annan sak som vi noterade var att den enda valstuga som finns utplacerad i Strömsund är sossarnas. Och mittemot hade då Vänsterpartiet ställt upp en husvagn. I övrigt så verkar inte några partier göra någon större ansträngning för att ragga röster här i Strömsund.
Så är det, och vi konstaterade att till exempel SD, de är säkert väldigt starka uppe, men jag tror att de skiter i att ställa ut en valstuga ens, för de är så säkra på att de kommer få sina röster, så att Det är en väldigt märklig känsla. Och för de som inte känner till vad Strömsund är, så är det bland de jämtländska kommunerna förmodligen den kommun som har lägst social status, samtidigt som det är den enda kommunen som har producerat en akademiledamot, vilket numera kanske inte är något att skryta med, men Kjell Espmark kommer här från Strömsund.
Och på den tiden han var med, då var det något att skryta med.
Det var det definitivt, då var det status. Men det här området som vi åker igenom nu, och då har du sett när vi kör bil upp från Östersund upp hit, det är bitvis väldigt skabbigt, rackigt, det ser fattigt ut på sina ställen. Lite Sveriges Appalacherna, lite hillbilly country sådär, inte så lite heller.
Nej, det är väldigt hillbilly country. Jag var inte helt säker på att jag skulle få se så här mycket hillbilly country, men det har varit... Om jag ska beskriva det så är det väl gamla trävillor och en hel del gamla kråkslott med infallna tak, väggar, fönster, dörrar.
Vi kommer att passera sådana på vägen ner till Östersund nu när vi gör den här podden i bilen. Och då ska vi peka ut några ställen. Och på vägen upp hit så kan jag berätta att jag tvingade dig att stanna på ett loppis, och då köpte du det första svenska numret av Conan Barbaren.
Mm, det gjorde jag.
Nummer
1 från 1974. Och jag vill bara snabbt läsa för dig som lyssnar på första sidan när man öppnar Conan nummer 1 från 1974. Citat. Vet, o första, att mellan åren då oceanerna uppslukade det gyllene Atlantis och tiden för de ariska sönernas uppstigande till makten rådde en okänd tidsålder. Ja, så jag kände att jag var tvungen att köpa den, plus att jag älskade Conan som barn.
Det är så kul att säga Conan också. Han heter väl ändå Conan the Barbarian, inte Conan. Conan!
Jag uttalar det på svenska.
Ja, jag vet, det är så jävla härligt nördigt. Ja, nej, men vi åker som sagt genom en av de, i alla fall på ytan och delvis, både kanske intellektuellt, nu blir folk förbannade, och även ekonomiskt, mest utsatta områdena i Sverige. Och här, det har jag skrivit om förut, i den här trakterna så bor de svenska Trump-väljarna. Och när jag säger det så får du förklara för poddlyssnarna vad jag menar med det. Eller vad...
Nu rättade Jens mig och mitt uttal på Conan, så då kan jag ju rätta honom när det gäller Appalacherna. Det är Appalacherna, de här bergen i USA, i backcountry, där det bor massa hillbillies. Och... Ja, alltså det är väl inte kanske, det är inte riktigt så illa, men det är lite den viben här. Det är mycket truckerkepsar och en hel del blåställ som verkar rätt omotiverade om man ändå bara sitter på en bänk hela dagen.
Det är mycket så här rostiga bilvrak i trädgårdarna när man åker förbi. Vissa har samlat på sig av någon anledning då 10 gamla bilar som står. Men det är för att många håller på med stockcar och folkrace och sånt där i de här trakterna. Men förklara då vad du tror jag menar när jag säger att här bor de svenska Trump-väljarna. Det finns väl inga Trump-väljare i Sverige?
Ja, som du syftar på SD-väljare så menar jag... Alltså du menar väl att de här människorna är lite mer salt of the earth?
De är salt of the earth, jordens salt, men det är också det att här bor väldigt många människor tror jag som känner sig fullständigt bortglömda ur ett landsbygdspolitiskt perspektiv, och det kanske inte är ditt favoritämne, men jag tror att det kommer att påverka det här valet jättemycket, för att här uppe där vi åker igenom nu, väldigt idylliskt och fint från Indalsälven här till vänster tror jag det är. Eller om det möjligen är en sjö vi åker förbi, och så har vi de här gårdarna som ligger högt upp i de här kulliga landskapen, väldigt grönt och lummigt. Så Miljöpartiet är inte så starka här. Miljöpartiet är bara förknippade med höjd bensinskatt, och jag tror att väldigt många som bor här ser Miljöpartiet som djävulens utsända på jorden.
Vilket de för övrigt har helt rätt i. En annan sak som gör att man märker att det är väldigt mycket SD-väljare här, det är antalet amerikanska flaggor som vajar.
Och vi var också i något som låter helt galet här, men vi har varit i Strömsunds usbekiska community som jag har visat dig. För att det var ju så här att en usbekisk imam blev skjuten upp i Strömsund här för ett antal år sedan. Och då finns en ganska stor community. Vi gick in i trappuppgångarna här nu och tittade, och du såg själv att det var väldigt mycket usbekiska och asiatiska namn i vissa trappuppgångar, bara sådana. Och det är alltså ett gammalt miljonprogramskvarter som ligger mitt i Strömsund där det bor väldigt mycket utlänningar. Och vi såg ute på gården, så lekte det små usbekiska flickor som är 4-5, och de har ett heltäckande hijab och sådär, väldigt traditionell klädsel. Så den där kulturklashen mellan truckerkeps och hijab, den är ju väldigt intressant sociologiskt.
Det kan jag tänka mig. Jag blev också lite fascinerad, för jag tog en bild på farmor Bengts café.
Just det, där har vi också varit.
Ja. Det var stängt tyvärr, och jag hade gärna velat träffa farmor Bengt och fråga varför farmor Bengt kanske farmor eller Bengt.
Men du, det där är så intressant, för att jag vet inte exakt historien bakom farmor Bengts... Hur stod det? Farbror Bengt?
Farmor.
Farmor Bengts café i Strömsund. Men min upplevelse, jag är ju från Jämtland, eller uppvuxen här i alla fall, är att här är folk inte så himla fascinerade av det här med genus utmanade saker, utan om någon är gay här uppe så är det ofta så här, ja det är väl bra, de får väl vara det skiter väl vi i, utan det, för mig utifrån perspektiv på Stockholm känns det som att det där med HBTQ och homosexualitet och alla såna grejer, det är någonting som stockholmare framförallt stressar upp sig mycket mer över än vad resten av landet gör. Jag kan ha fel, men det känns så.
Nej, jag tror att du har rätt, och jag tror att det där gäller väl amerikanerna också. Det är väl för att de just har kommit över någon sorts kristen spärr mot att acceptera homosexualitet.
Det kan vara så, men den här fixeringen vid att man ska göra det så jävla dramatiskt.
Ja, men det är en sak att gå, att sluta trakassera någon för det sexuella läggning. Det är en helt annan sak att gå från att trakassera någon till att hylla någon för det sexuella läggning. Och nu är det ju så att det går inte att se en amerikansk film eller en amerikansk tv-serie utan att de måste typ tvinga in homosexualitet på något sätt i den.
Och då blir det den här unkna token black guy som man ska ha för i filmer, och nu ska man ha en token gay person, eller det har ju slagit över så att det har blivit, nu ska du ha en token heterosexual mer, och någon slags galjons, en liten maskot i en tv-serie och sådär. Men jag ska också skjuta in det att det kanske är så att jag som heterosexuell person absolut aldrig kan förstå hur det är att växa upp som gay i till exempel Strömsund här ute på landsbygden i Jämtland. Det kan vara så att jag helt missar att det är mycket mer dramatiskt än vad man kan tro. Men det känns som att folk ändå är ganska laid back ute i landet när det gäller de här grejerna, och det finns klart det finns homofober överallt, men jag måste säga att jag ärligt har stött på väldigt få sådana, speciellt i glesbygd, till exempel i Värmland där jag har mina rötter, eller här uppe i Jämtland. Så fördomen där tycker inte jag stämmer alls.
Så du är söder överifrån?
Ja, jag har ju på min mammas sida så har jag rötterna i Värmland, och på min mormors sida så här i Jämtland och tillbaka till 1600-talet, så att jag är väldigt sådär rasren på det sättet. Det ska man väl inte använda det ordet, men jag gör det väldigt ironiskt.
Jag gjorde båda de där gentesten.
Gjorde du det?
Jag gjorde båda.
Vilka gentest och vad innebär det?
Men du vet, så här, ja, det kanske inte har kommit ut hit till landsbygden än, men det är en stor trend att man ska skicka in sitt DNA till, det finns två firmor, det finns en som heter MyHeritage som fokuserar på etnicitet och släktträd, att upptäcka släktingar man inte visste om och sådär. Och så finns det 23andMe som gör båda de grejerna och en massa hälsogrejer så du kan få reda på om du har liksom genfel som kan ge blodsjukdomar eller cancer längre fram eller ja, sådana saker.
Och där vi åker nu då, genom Strömsunds kommun, så, och genom Jämtland, så är det så att det finns väldigt mycket blodsjukdomar här uppe, och folk skojar ju om att ja, men det är för att det är så mycket inavel, men traditionellt och historiskt här uppe i Jämtland så har det varit mycket inavel, och vi har haft ett väldigt stort mentalsjukhus, Frösöklinikerna, som låg inne i Östersund, som på sin tid var det största mentalsjukhuset i Sverige. Och det finns de som elaka tungor menar att det här har att göra med inavel och den här hillbillyismen som du kan se med egna ögon när vi åker genom den här delen av Sverige. Men det jag tänkte komma fram till är att glesbygdspolitiskt så är det så att den här delen av Sverige är väldigt mycket bortglömd, inte bara av Moderater och KD utan av alla partier. Även SD tror jag underskattar de här trakterna. Nu blev vi precis omkörd av en vrålande jävla jättetruck. Jag vet inte om det hörs i bakgrunden. Det bara spyr ut dieselrök mot vår bil här. Så det kändes väldigt som att vara i den amerikanska södern lite grann.
Men det är också så att vi var i Strömsund och så körde vi förbi genom ett annat samhälle här där jag köpte den här Conan the Barbarian-tidningen.
Just det, ja.
Och det är ju en hel del ställen som är... Det är butikslokaler är tomma.
Det är lite sista färden, och det säger jag med kärlek i den mån man kan göra det. Men än en gång för att tjata lite om det här, så landsbygdsperspektivet, så är det så här att när Stefan Löfven fick mycket skit här för ett halvår sedan när han sa att servicen ute i glesbygd, precis det vi kör igenom nu, den måste fungera för att när stockholmare och andra kommer hit ska turista, så måste det finnas service åt dem. Jag tror det där var lite taget ur sitt... Det var en fultolkning av det han sa, det var taget ur sitt sammanhang. Men det finns bakom det en inställning bland er sörlänningar att norra Sverige, det är något slags stort rekreationsområde och mer på väg att bli det. Samtidigt som alla era jävla klösbrädor nere i Stockholm som ni sitter och fingrar på grodan på Östermalm eller vad det är, de drivs ju med el som kommer från de här vattendragen. Dasspappret ni torkar er med och dasspappret som ni skriver på, alltså Aftonbladet, DN, alla de här, det är ju vår skog som går till det. Och hade vi det omvända skattesystemet som finns i Norge, då hade den här delen av Sverige varit den rikaste i Europa, för att naturtillgångarna här är enorma.
Men vi har inte det systemet.
Vi har inte det, utan vi får göra som idioten Carl Bildt sa, att vi är den tärande delen av Sverige. Fast det är inte det. Det här är den närande delen av Sverige. Och det blev ju tydligt här för några månader sedan, eller någon månad sedan, bara när det brann här uppe. Och när de kom på att en stor del av foderproduktionen till de djur som ska ge oss ost och smör, grädde och mjölk och sådär senare i höst, det fodret kommer härifrån, men det kommer att komma hälften så mycket år. Vi får en halverad skörd, och nästa regering som tillträder nu om någon månad, kanske om det inte blir ett extraval, kommer att få börja med en enorm bajsmacka och hacka i sig då höjda matpriser, höjda energipriser, för att nu fyller elbolagen vattenmagasinen för att de måste ackumulera det för att vara så låg vattentillströmning i sommar. Så att det finns en massa problem. Vi åker genom den här otroligt vackra bygden nu. Solen silar in genom träden. Det är idylliskt. Det är som en sån här nästan Cornwall liknande, du vet, brittiskt. Men det finns stora problem under ytan.
Ja, du säger det. Och det är ju svårt att inte tro dig när fasaderna är så sjaviga.
Det är väldigt sjavigt här. Och det är skillnad om man åker genom den här delen av Sverige. Om du åker genom Dalarna, bara, det är bara i princip 30 mil söderut härifrån, så är de väldigt noga med att ta hand om sina uthus. Sina hus, det är väldigt nymålat och fint, och det är som ett stort museum hela Dalarna. Här är det liksom... Vad är den vanligaste skylten vid vägkanten här, Aron?
Loppis.
Det är tammefan loppisskyltar vart 500 meter.
Och man hittar Conan Barbaren, original, första utgåva.
Ja, och så jag skulle köpa en begagnad sån här gammal Diavox-telefon, och så säger gubben på loppis, du får den för 200. Och han visste inte ens om den fungerar. Så han måste ha trott att vi var precis lika dumma som vi såg ut.
Ja, exakt. Och jag köpte den där Bill Cosby-boken igår på en loppis i Östersund.
Just det, Bill Cosby har alltså gett ut en bok som heter vad?
Kärleksliv.
I efterhand en ganska opassande titel.
Faktiskt, men jag lovar dig som lyssnar att jag kommer att... som ett inslag mot jul, tror jag. Som en adventskalender kanske, läsa högt ur den boken i slutet av varje avsnitt. 3 minuter.
Men du, som stockholmare när du kommer upp hit, för du har aldrig varit här uppe i Strömsund förut, och det heter då Strömsund, inte Strömsund som du säger hela tiden, utan Strömsund. Och när du ser det här landskapet vi åker igenom, du tycker att det är väldigt fint, men du ser att det är väldigt sunkigt och nedgånget bitvis. Vad får du för känsla? Vad tror du att det här betyder för Sverige långsiktigt?
Nej, men som jag ser det så är det ju så här, man snackar om en levande landsbygd och då vill man ha det, och sossarna skapade ju det genom att hålla den under armarna med massa bidrag. Och på samma sätt så utarmade de också initiativkraften i landsbygden, så att ingen fick för sig att man kan göra något eget här, utan alla fick likadana Konsum, likadana Folkets hus, likadana bibliotek. Det är inte en levande landsbygd.
Hur kan den här killen i valstugan som vi pratade med för en stund sedan, hur kan han, och han verkade verkligen tro på det, att de skulle få, han sa ju först så här när vi frågade, vad får ert parti i valet? Och han sa, men mellan 35 och 40. Hur, alltså att, jag vet inte vad den svenska termen är, men han är ju, på engelska heter det delusional.
Han lider av vanföreställningar.
Vanföreställningar, precis. Men hur, är du, med tanke på att fotfolket inom socialdemokratin, och jag är ju själv gammal sosse, har kommit därhän att de kan stå och gissa så här 3 veckor innan valet 2018 att de ska få mellan 35 och 40%, säger det inte någonting om rörelsen som sådan?
Bortsett från att en valarbetare i en valstuga antagligen ska säga sådana saker, så verkar det just den här killen kanske inte ha, låt oss säga att han inte hade alla indianer i sin kanot och de han hade paddlade inte åt samma håll. Men nej, jag tror att de lider av väldigt, väldigt svåra vanföreställningar, och det intrycket förstärktes ju när vi satte oss ner vid den här lilla thai-kiosken för att käka lunch. Jag råkade gå in på Alice Bah Kuhnkes Instagram, vilket jag råkade göra några gånger om dagen, och då hade hon skrivit, hade en bild på henne och Isabella Lövin när de är ute på Harpsund på sjön och ror varandra som att det är någon sorts romantisk dejt de är på, och under så har Alice skrivit liksom, nu när vi var ute på Harpsund och satt och rodde då i den här ekan, så sträckte jag mig fram mot Isabella och så frågade jag, hur mår du? Är allting bra? Är du stark nog? Klarar vi det här nu i slutet? Och då lutar sig Isabella Lövin mot mig och lyser med hela ansiktet. Lyser och säger, nu har vi äntligen den klimatdebatt som kommer leda till att vi får 9000% i riksdagsvalet. Nu överdriver jag lite, men det är ungefär så hon, Alice Bah, alltså, skriver på sin Instagram kontinuerligt.
Och när man läser den som du påpekar, då får man den här vibben av Roms sista dagar, för att de styrande i Sverige, de är så fjärmade från det är en dålig term, men vanligt folk tycker i vissa fall, så att det är liksom inte en samma planet, det är inte en samma dimension.
Nej, men det är ju en sak om det är så att du lyckas försörja ett helt land med bidrag av olika slag. Då är det ju en sak om du har hur mycket pengar som helst. Du kan ta in hur många som helst och ge dem exakt lika mycket som de som redan bor här. Men om du tar in en massa människor och så ger du dem mer saker än de som bor här, då kommer de som bor här att börja ta lite illa vid sig, särskilt om de betalar väldigt mycket skatt.
Och då säger nog de flesta som lyssnar på det här, ja, men det där är en rasistisk myt. De får inte alls ut människor som kommer hit som flyktingar och så. De får inte alls ut så mycket som det sägs. Och du vet, det är den här gamla myten om att de kan kvittera ut hur mycket som helst socialbidrag. Men det har ju kommit fram några gånger att det kan ändå vara en, inom citattecken, ganska god affär att komma som flykting till Sverige. Speciellt om du kommer för ett land där du har fått bo i en hydda med jordgolv. Vilket faktiskt en del gör. Men jag skulle vilja återvända till det här med socialdemokratin. För att Strömsund här som vi åker igenom nu, det är en väldigt röd kommun traditionellt. Det är ju de flesta kommuner uppe i Jämtland. Och de behöver egentligen inte kampanja så mycket, för att de behåller makten i den här kommunen troligen. Men den här killen vi pratade med, han var ju ändå väldigt orolig för vad de skulle få på riksnivå. Men det känns mer och mer som att det kanske inte spelar någon roll, utan det är det som kommer hända ute i kommunerna efter valet som är det intressanta.
Hur så?
Därför att jag tror att det är där SD i många fall kommer att kanske ta makten, verkligen ta makten, inte i Sverige men i vissa kommuner. Och då kommer det att, alltså av ren självbevarelsedrift, så kommer ju framförallt de borgerliga partierna att börja samarbeta på dem i de kommunerna, oavsett vad Kristersson och Annie Löfven säger, eller förlåt, det var Freudens slip, helt ärlig, Annie Lööf säger. De bryr sig, jag tror att det kommer urholka alliansen på riksplanet där. när de ser vad deras kommunala företrädare gör tillsammans med SD.
Om det nu finns någon allians kvar att prata om.
Det finns det inte heller. Jag tänkte så här, ska vi prata om det vi såg igår eller som alla såg på TV igår eller om det var förrgår?
Det kan vi göra, absolut.
Uppdrag granskning.
Korrekt.
Vad är ditt bestående intryck av det programmet? Det var väldigt mycket Jersey.
Vad menar du?
Alltså jag tycker det var ett bra program och jag tycker Petter som är programledare och hans redaktion hade gjort ett föredömligt jobb att reda ut det här med våldtäkt, hur vanligt det är bland svenska respektive invandrare. Men det bestående intrycket av det här programmet, det är ju att man förstår hur det har gått till. De har intervjuat Jerzy Sarnecki i några timmar. Sen har de åkt tillbaka och tittat på materialet tillsammans på redaktionen. Och så kommer de, är det någon som säger, men vad fan, han säger ju emot sig själv hela tiden. Ring honom och fråga alltså, vad han...
Och då menar du Jerzy?
Jerzy säger emot sig själv hela tiden. Ring honom och fråga vad han egentligen menar. Vilket de gjorde då, så får man se när Petter här, programledaren, sitter och pratar i telefon med Jerzy. Och så har de till och med stoppat in några sådana här sms-skärmdumpar. Så att Morgan Johansson var ju smart inom citattecken. Han ställde ju inte ens upp och blev intervjuad, kan jag tänka mig. De hade klippt in honom på andra sätt. Men Jerzy är så svår. Han är så bra på dubbeltänk. Och han efter 30 år har varit den enda personen i Sverige politiker och journalist kan fråga om de här sakerna. Så sitter han liksom på makten sedan långt tillbaka. Men det blir ju helt absurt när han får 20 minuters programtid i Uppdrag granskning. Och ingen blir klokare av det han säger.
Nej, det var väldigt märkligt. Mitt bestående intryck var att det här var ju för lite för sent.
För lite för sent från journalisterna menar du eller?
Ja.
Det var ju ett fantastiskt program. De var alltså hemma hos Lamotte och han visade upp att han sover med ett baseballträ bredvid sängen, vilket jävligt dåligt betyg. Det är som att den skulle vara i Ryssland. De hade fått med min kollega Mustafa Panshiri, Amineh Kakabaveh, Ann Heberlein och några till. Men det bestående intrycket är att i Sverige finns det och har sedan 1980-talet bara funnits en kriminolog. Och som det kom fram i programmet redan vet innan han gör sin forskning vad det är för resultat han kommer komma fram till. Aldrig någonsin har uttrycket som man ropar i skogen får man svar varit så förödande tydligt som i det här programmet igår tycker jag.
Nej, det var faktiskt förskräckligt att se Jerzy Sarnecki sitta där och säga att jag tror att vi kommer komma fram till att det beror på socioekonomiska faktorer. Därför att du som lyssnar på den här podden vet ju vid det här laget att det är ju ett generalfel som forskare inte får göra, nämligen bestämma vilken slutsats de ska komma fram till innan de sätter igång med forskningsprojektet. Men Jerzy har tydligen betett sig så i tre decennier minst.
Och vi såg på de här gamla klippen också att det var ju fastslaget redan på 80-talet, tidigt 80-tal om jag förstår saken rätt, att journalisterna hade redan då konstaterat att ja, men det verkar finnas en överrepresentation när det gäller sexualbrott och vanliga brott bland invandrare. Och nu känns det som att nu är vi liksom tillbaka igen och detta ska utredas igen, och det är klart att det måste göras kontinuerligt eftersom vi förändras demografiskt, men det känns som att den här debatten har stått och stampat på exakt samma plats, punkt, i 30-35 år.
Det har det, och det blir också väldigt tydligt att Jerzy är en av de största propparna i vägen för att det ska släppa.
Jätteproppen Orvar som det talades om på 80-talet, som var då, eller Per Nuder kallade det för Kötterberg.
90-tal.
Ja, 90-talet, 40-talisterna, etc. Men när vi var uppe i Strömsund nu la du märke till något annat när vi var och gick omkring där inne i centrala Strömsund?
Du försöker få mig att säga något rasistiskt nu, eller hur Jens? Jag tänker låta dig säga det rasistiska.
Så här är det. När man åker genom de här små orterna nu, Strömsund, Dorotea, Vilhelmina, Kramfors, Sollefteå, de som har gjort det vet att det är ingen ovanlig syn att se längs trottoarer och vägar att det går mycket afrikanska människor. Det är inget fel med det, absolut inte. Och det har kommit många afrikaner och araber som har placerats ut i all välvilja av staten i mindre orter runt om i Sverige. Jag tror att där man vill gissning, jag tror att många gråsossar framförallt har lite svårt att få ihop den här ekvationen att deras parti säger till dem då i kulisserna att det här är något bra, det här är humanistiskt, vi ska ta emot flyktingar, bra, alla är med så långt. Sen ser de i sina egna små byar att de här människorna blir gående då efter den enda bygatan i år efter år. De får inget jobb, de kanske inte riktigt hittar ett bra boende, de går SFI ett tag, sen kanske de hoppar av. Det här gäller inte alla, jag generaliserar inte, men det är väldigt vanligt. Och människorna, de bofasta, ser att det här funkar inte riktigt. De här människorna har svårt att komma in i samhället. Och så säger deras parti, nu ska vi ta in ännu fler. Och det är ju ädelt. Och jag kan högakta den ambitionen att vilja hjälpa människor. Men jag tror att Socialdemokraternas dåliga opinionssiffror har mycket att göra med att de inte har lyckats, som det heter, och det säger ju experten också, de har inte lyckats komma ut med sin berättelse om vilket Sverige de vill ha. Och jag tror att när de inte ens kan övertyga sina egna
om... De har inte ens berättat för oss att de har en berättelse om vilket Sverige de vill ha.
Nej, men den berättelsen är ju väldigt kort och koncis. Det är ju så här, nu ska ni hjälpa till i de här småbyarna och ta emot människor från andra delar av världen av humanistiska skäl, och ni får inte opponera er, ni får inte gnälla. Om ni tycker att det blir friktion, kulturell friktion någonstans, så får ni inte knysta om det. Ni ska bara hålla käften och se glada ut. Jag tror inte riktigt att det är någonting som funkar ens på de egna leden.
Kärnväljarna.
Jag tror inte ens de köper det här.
Längre.
Vadå, längre? Nej, till en början gjorde de det. Men jag känner ju jättemånga gamla gråsossar som säger att fan, vi slet ut oss på att anordna... oj, nu höll vi på att bli påkörda av en sån här epatraktor med orange triangel bakpå. Det är också väldigt vanligt här. Att de slet ut sig under en period på att ställa upp och arrangera språkcafé och var jätteinbjudande mot de här människorna från Syrien, Irak och Afghanistan och sådär. Och många pensionärer slet ut sig för att ha rent ideella skäl och hjälpa till med den så kallade integrationen. Men sen så inser de att det här tar aldrig slut. Utan när de har jobbat med en grupp av de här människorna, då tycker regering och riksdag att då ska de skicka dit ännu fler. Och det är jävligt fult att tro att framförallt pensionärer ska orka ideellt då år efter år hålla i de här språkcaféerna och de här sysselsättningarna, så att de stackars människor som blir skickade till exempel Strömsund, ska se någon mening med livet att bo här. När de inte har ett jobb, de har inte ett bra boende, de är 1000 mil hemifrån. Att förlita sig på att ideella krafter ska lösa integrationen, det tror jag är en makaber missbedömning.
Jipp, och det lär väl de flesta vara medvetna om i det här laget.
Tror du verkligen det?
Ja, efter vad som hände med bränderna i Göteborg nu senast.
Hur kopplar du ihop det?
Nej, men hur jag kopplar ihop det med vad exakt?
Nej, men att du tror, jag tolkar det som att du tror att politikerna på riksplanet, Ylva Johansson, alla de här, de vet att den här ekvationen inte går ihop, men de skiter i det.
Nej, men så här, jag tänker att några måste veta. Det måste finnas folk där uppe som i alla fall... Alltså, hur insulerade de än är, någon måste ju fatta någonting någonstans, någon gång. Eller?
Daniel Suhonen med flera andra skarpa socialdemokrater, de måste innerst inne fatta det här. Samtidigt undrar man ju lite, när du citerade någonting Suhonen hade skrivit idag på Twitter eller Facebook. Vad var han skrev?
Han skrev en krönika för någon vecka sedan, eller en och en halv kanske, där han pratade om att han hade stött ihop med någon gammal arbetarpolare, som att Daniel Suhonen var arbetare på Konsum hade han stött ihop med honom, och den här kompisen hade sagt att nu blir det nog SD ändå, och då hade ändå Daniel lyckats på något sätt övertala honom om att nej, det blir det inte. Bara det att det finns inga Konsum längre.
Så där föll den lugnen. Men du tror inte du tror att han hittar på det här, men om han inte gjorde det, då är jag nyfiken på vad Suhonen sa, som i ett trollslag fick den här gamla sossen att omvärdera sitt beslut att rösta på SD. Vad kan Suhonen rimligen ha sagt?
Allt är SDs fel.
Ja, eller att om du röstar på SD så blir du per automatik nazist. Och det vill du inte bli.
Tror du att det var det han sa?
Jag tror att deras retorik, om det där inte bara var något anekdotiskt eller något han har hittat på bara för att det ser bra ut i en krönika, så tror jag tyvärr, eller jag vet ju det, för jag känner socialdemokrater, många som, när man pressar dem lite grann, så har de bara det där argumentet att du ska inte rösta på SD för att det gör dig till, om inte nazist så i alla fall någon slags fascist, guilt by association. Och jag har en journalistkollega här i Jämtland som hade intervjuat en av våra riksdagsmän från Jämtland som är sosse. Och han hade faktiskt erkänt det, att han blev helt tagen på sängen när han var ute och knackade dörr i valrörelsen nu. Därför att han fick frågor som han aldrig har fått förut. Folk var inte dugg intresserade av höger-vänsterskalan längre, utan det handlade om globalism versus nationalism. Och han fick frågor som inte så här, får vi en fjärde pappamånad eller vad det nu kan vara. Utan han fick frågor som, vad anser ni om bönutrop? Och där är Socialdemokraterna helt, verkade som då, oförberedda. Och jag förstår inte att de inte har räknat ut att fan, när vi i den här valrörelsen, när vi går ut och knackar dörr, då kommer vi få frågor som har att göra med organiserad religion, hedersförtryck, alla de här grejerna som det har varit sånt bråk om i media sista åren. Hur kan de ha missat det? Vad tror du?
Vilka ska ha missat det, menar du?
Hela det socialdemokratiska partiet, alla deras partigäng.
Det är det jag menar. Alla kan inte ha missat det. Det är omöjligt. Alltså jag fattar när jag går in på Alice Bah Kuhnkes Instagram att hon lever ju i sin helt egna verklighet. Det är uppenbart. Men jag vet inte vad... Ja, men ditt Morgan Johansson till exempel. Han har inte, jag tror inte han har Instagram.
Nej, men samtidigt...
Så jag har liksom ingen inblick i honom. Men jag, alltså när jag ser på honom, då ser ju inte jag någon som är clueless. Utan jag ser ju en cynisk maktspelare som gör det här för pengar, medvetet och illvilligt.
Ja, i värsta fall naiv, eller i bästa fall naivt, i värsta fall illvilligt. Och Morgan Johansson, jag tycker att han är en rätt obehaglig politiker, för han...
Fråga en sak. När du ser Morgan Johansson, känner du att det finns en sorts air av naivitet runt honom?
Nej, han har någonting som kallas på engelska shifty eyes.
Det har han. Låter han som att han saknar bildning, inte har läskunnighet, är dålig på att räkna?
Ja, men han är väl en typisk sån här Bomersviks broiler. Och det behöver inte betyda att du är smart, men han är ju...
Du är smart nog att bli värvad, men du är formbar.
Ja, och sen i någon mening så är han säkert street smart, men jag tycker att hans ständigt flackande blick och det här att han rådnar ofta när han blir intervjuad, det är sån här tecken på att han inte är helt ärlig. Jag kan ha helt fel, han kanske bara är blyg, men jag får inget förtroende för honom. Det får jag inte för Ulf Kristersson heller. Jag tycker att han är som en förvuxen elevrådsordförande. Annie Lööf ska vi inte ens prata om. Jag pratade med en råsosse för ett tag sedan, ganska känd person, jag ska inte säga vem det är. Han pratade om Jimmy Åkesson som den enda, som han såg det, tyckte det var det enda statsmannaämnet av de politiker vi har nu. Det är inte säkert att det är så, men han tyckte det.
Det är mitt intryck också, jag säger inte det, det tror jag den som lyssnar på det här vet, och du vet det ju också. Jag är inget stort fan av SD, det är jag faktiskt inte, men jag såg den där sista partiledardebatten i riksdagen nu i våras, och han är ju överlägsen. Han är så jävla överlägsen. Och han är så jävla överlägsen, inte bara för att han är så jävla bra, utan för att de andra är så jävla dåliga.
Det var det jag tänkte säga. Det kan ju vara så att han vinner by default. Att han framstår så mycket bättre än vad han faktiskt är, på grund av att statsministern är så svamlig och overbal. Och på grund av att... Ja, några av de andra är ju också det. Alltså...
Men det är inte bara det. Det är just det där du sätter fingret på. Du och Mustafa sätter fingret på er bok. Att Jimmy tycker det han tycker. Och han står för det han tycker. De andra är söndermediatränade. De kommer bara säga talking points. Det är det enda du kommer få höra. Vilken fråga du än ställer så kommer det finnas ett färdigt svar. Annars så svarar de på någonting annat. För de har fått lära sig att man ska göra av sin mediacoach. Att om du får en fråga du inte kan svara på, svara på en annan fråga.
Ja, och det där har de drivit in absurdum nu, så att nu så blir det som en enda lång sketch när man ser. Jag gjorde en liknelse själv nyligen, jag skrev på nätet att jag tyckte att den här sista partiledardebatten påminde om den här Thomas Vinterberg-filmen, Festen tror jag den heter, den här danska. När sonen, när pappan i filmen fyller 65 eller vad det är, så ställer sig sonen upp och håller ett tal som alla tror först är ett hyllningstal, men sen berättar han att pappan har förgripit sig på sonen och systern under många år, och han håller ett jättehemskt tal, och sen fortsätter middagen som om ingenting har hänt, för att de vuxna är så här, de är så chockade så att ingen vågar säga någonting. Och dit är det så när man hör Åkesson prata. Han ställer sig upp och bara talar om att de andra här har förstört Sverige, de har gjort si, de har gjort så. Och vad han än säger och påstår, så är det som att de andra bara, nej, det där hörde inte vi, och nu pratar vi på som om ingenting har hänt. Och det tror att jag, många känner att fan, det här är ju helt absurt. Den här stackars Åkesson har blivit någon underdog som man måste rösta på, bara för att man kan inte rösta med mobbarna.
Så är det ju. Och för att återvända till vad vi såg här på TV igår kväll. För nu har, nu har vi ändå bevis. Nu måste ju nästan hela Sverige, i alla fall alla som såg det, måste ju förstå att det här har pågått i 3 decennier minst. Det har varit krav på statistik och undersökningar i 3 decennier minst. Men inget har blivit gjort. Det är delvis på grund av Gerts. Gerts har suttit där som en propp. Men jag menar, vi vet ju alla att det har att göra med en allmän känsla av att vi inte vill gräva i det som är otäckt och obehagligt. Så hur tror du folk upplever det nu när de har sett Uppdrag granskning?
Du menar vanliga tittare?
Ja, för vad jag menar är att de har ju alltså sett hur våra politiker medvetet har spett på problem. Och när problem har uppstått så har de mörkat dem och dessutom förvärrat dem genom att fortsätta.
Och genom att göra så har de ju skapat en mycket värre form av rasism än den här medel, ganska i sammanhanget unkna men ganska harmlösa svenssonrasismen där folk svär över att invandrare får bidrag och de bryter upp parketten i förorten och odlar potatis inomhus. Jag tror att de har skapat ett monster genom att undertrycka den här diskussionen kring kriminalitet och brottslighet som i alla fall under en period på 90-talet inte var så tabubelagd, för då gav vi till och med Aftonbladet ut en bilaga som hette En bilaga om invandring där jag självaste mäster Guillotinen själv skrev väldigt öppet om det här, att det är klart att det finns en samband mellan brott och invandring. Sen var det exakt beror på om det är så kallade socioekonomiska faktorer eller kulturella skillnader och sådär. Det kan vi låta lämna därhen och låta vara osagt. Men efter det har det ju hänt någonting där vi har liksom regrederat och gått tillbaka till... Vi hade kommit ganska långt i den diskussionen och kunde prata hyfsat öppet om det. Och nu är vi liksom tillbaka på noll igen.
Tror du det var SDs fel då?
På ett sätt tror jag att det var det. För att jag tror att de, när de började prata om de här sakerna, då slog det till någon sån här panikreflex hos de andra partierna att då skulle man överkompensera. Ju mer SD ville prata om sånt här, desto mindre skulle man själv prata om det. Och då blir det paradoxala och ironiska här att om SD inte hade funnits så kanske vi hade haft ett bättre samhälle som var mer integrerat och vi hade haft en normalare debatt. Tänk om det är så att SD faktiskt har skadat sin sak mer än vad de tror genom sin blotta existens.
Jag vet inte hur... Alltså, jag tror att du har en poäng i att någon sorts reaktion, det var därför jag ställde frågan, hände när SD började växa och började prata om de här grejerna. Så ja, jo, absolut. Men du kan inte bara skylla på SD. Men det är inte deras fel att politiken är som den är eller har sett ut som den har gjort. Och det är inte deras fel att SVT och SR har mörkat i decennier. Eller hur?
Det är absolut inte. Men som fenomen betraktat så tror jag kanske ändå att de ändå har liksom skadat debatten mer än de har hjälpt den. Och det behöver inte direkt vara deras fel, utan det har att göra med att deras politiska motståndare har blivit så fixerade vid dem, precis som liberalerna och demokraterna är vid Trump i USA nu, så att det har blivit absurt helt i onödan.
Ja, absurt är väl ett snällt sätt att uttrycka det på, skulle jag nog säga.
Tror du, Aron, att nu antar att det här kommer gå innan valet, så vi vet ju inte valresultatet än.
Nej.
Tror du att de andra partierna kommer att dra någon lärdom av valresultatet, eller kommer att bli ännu mer in i kaklet med skygglappar de kommande 4 åren?
Jag tror att det kommer bli ännu mer in i kaklet med ännu större skygglappar de kommande åren, tyvärr.
Så även om en rad experter, inte sådana som du och jag som bara pladdrar så här, mot bättre vetande, men Sören Holmberg, Katarina Barling, alltså de smartaste statsvetarna av de som vi har i Sverige, även om de talar om för politikerna som sist, de gjorde det efter förra valet, men om de gör det en gång till och säger att hörni, den här taktiken att mobba ut Åkesson, isolera SD, det leder bevisligen till att de bara växer. Du tror ändå att de kommer fortsätta med den taktiken?
Ja, jag har väl inte så mycket fog för det annat än att jag tänker på hur USA har betett sig, den demokratiskt kontrollerade delen av deras media i alla fall, sen Trump blev president. Och de har ju gått in i vad de kallar själva för resistance. De är nu the resistance. De är motståndet. De är Vita Rosen i Tyskland.
etablissemanget med alla sina extrema resurser har alltså blivit the underdog, tycker de själva.
Ja, och det är vad jag tror kommer hända här. Och jag tror att det kommer bli ännu värre här. Därför att vi har en demokrati, eller inte demokrati, men vi har en byråkrati som är mycket äldre än staternas. Vi har en av världens, om inte världens äldsta, byråkratiska koloss. Vad man brukar kalla för deep state i USA. Och sen så har vi ju då statsmedia och andra medier som får statsbidrag. Och de är ju alla beroende av det här systemet. Så de tjänar ju sina pengar, de får sin lön, de har sin försörjning, de kan försörja sina barn och sina partners med de här pengarna. Så det är ju, för dem är det ju verkligen en existentiell kamp.
Men det här självskadebeteendet, att inte kunna ens läsa statistik över tid och se att vad fan, den här gula stapeln, den här jävla förhatliga SD-stapeln i alla opinionsundersökningar, den växer ju. Och vad har vi gjort? Vi har försökt göra motverka det här genom att klirra med nyckelklippor, skrika ner dem på deras torgmöten, ignorera dem i alla debatter, frysa ut Åkesson, inte ta honom i hand. Åsa Romson gick bara förbi om den där gången och andra har gjort det också. Hur kan man inte lägga ihop ett och ett och se att det där beteendet, rätt eller fel, leder till att SD växer? Vi måste dra någon slags slutsats av det. Hur kan de inte göra det?
Därför att... jag tror att det finns någonting i den socialistiska ideologin som ihop med den kultur vi har i Sverige skapar liksom en miljö av icke-lärande. Och jag tror det därför att jag tror att den svenska kulturen är moralisk, relativistisk, alltså i sig själv. Den är en väldigt anpassbar kultur. Det har varit dess unika fördel, kan man säga, att den kan anpassa en väldigt stor mängd människor på nolltid till en helt ny idé. Och det var ju det sossarna gjorde när de tog över makten. Bara det att sen förde de ju in socialismen på det här. Och socialismen är ju kunskapsfientlig. Den är ju det. De gillar ju inte kunskap. Sossarna gillar inte kunskap. De kallar det för elitism.
De har ju blivit det om inte annat, vilket är jätteparadoxalt med tanke på att just studieförbunden och bildningsfrågan, att bilda arbetarklassen, det var ju deras framgångskoncept för 100 år sedan.
Men det var inte fråga om att bilda arbetarklassen. De ville lära arbetarklassen sin litteratur så att arbetarna skulle kunna argumentera för deras sak. Det var vad de ville, och det lärde de arbetarna att göra, ja.
Men det var i alla fall...
Men det är inte en utbildning.
Nej, men det var...
Det är indoktrinering.
Ja, men det var i alla fall en form av... För nu, någon form av bildning, även om du tycker att det var en dålig form av bildning, men nu upplever jag att de har ju blivit nästan vetenskapsfientliga, statistikfientliga. Morgan Johansson tycker inte att det ska bedrivas någon forskning kring kriminalitet versus invandring, för det gjordes 2005 och då behövs det inte sen. Han är ju helt jävla blåst.
Och det var ju det mest fantastiska, att det tjatas och tjatas på att någon ska göra en sån här utredning. Utredningen görs och kommer fram till svar man inte vill ha. Och då bestämmer man sig för att vi ska absolut inte fortsätta. För då kommer vi bara få fler svar vi inte vill ha.
Och sen är det väl så också, om Jersey inte hade varit så jävla upptagen med att sitta i intervjuer i SVT och P1 de senaste 30 åren, så hade han kanske hunnit bedriva den där basforskningen som han har negligerat att göra. Jag ska fråga dig en annan sak som jag är nyfiken på. Jag frågade dig när vi åkte hit tidigare idag. Tror du att om SD, eller när SD blir största parti, är det värre för S att de själva inte längre efter 100 år är det största partiet? Är det värre än att SD faktiskt blir störst? Alltså psykologiskt?
Jag tror faktiskt det. Och jag tror det därför att jag tror att vi har att göra med människor som inte har förlorat under hela sina liv.
Att de inte längre är top dog?
Precis. Och det tror jag kommer kännas värre än att liksom SD har vunnit. Att man själv förlorade makten. För det märktes ju också när de förlorade mot Reinfeldt. Det var ju liksom, ja, de fick ju panik.
Och det var då de lanserade det här med butler i tunnelbanan. Och det de svarade på.
Det var Karin Jämtin.
Ja, just det. Var det hon? Var inte det ett skämt?
Det var inte ett skämt.
Var det på fullaste allvar hon tyckte att det skulle vara en butler i tunnelbanan?
Hon tyckte, alltså som en butler, att hon tyckte att man skulle kunna lämna sin tvätt och sånt där så kunde man plocka upp det på vägen hem. Och...
För jag uppfattade det, jag trodde det var att hon skojade och drev med typ rut och rot. Så att...
Slår hon dig som en person med ett stort sinne för humor hon brukar ofta? Eller ja, för om hon gör det, då gör hon det verkligen konstant.
Ja, och då kanske det var en väldigt skicklig form av satir. Men jag trodde fram till nyligen att det där faktiskt var att de skojade. Men du påstod att det inte var så.
Nej, det är... det är ju lite lustigt det där att vad som en gång var en rörelse för att se till att arbetarklassen hade drägliga livsvillkor, alltså kunde försörja sig på sin lön och inte dog innan 40. Det har nu blivit, alla ska ha som, ja, låt oss säga Bill Gates. Alla ska ha det som Bill Gates. Det är vårt mål nu. Alla ska ha en butler i tunnelbanan. Man måste fortfarande åka tunnelbana. Men det är typ som en lång limo. Du har ju chaufför. Du bara delar den med en massa andra människor.
Apropå tunnelbana, drabbades du personligen av att rulltrappan över Fridhemsplan stod stilla i somras?
Inte det minsta.
För det var också en grej, tror jag, som provocerade folk ute på i glesbygden. Som vi då kör bil genom nu, du och jag, här genom Strömsund och Östersunds kommun. På ett sätt som folk i Stockholm och andra delar av Sverige inte riktigt fattar. Att när DN smaskar på med så här fem första sidor om att rulltrapporna, var det Fridhemsplan tror jag, hade gått sönder samtidigt som det hade börjat brinna på olika ställen i Sverige. Den där totala tondövheten, den provocerar folk på landsbygden. Och man kan ju tycka att svensk landsbygd är töntigt och att det är hillbilly country. Men det bor ändå en och en halv, kanske 2 miljoner potentiella väljare här ute i spenaten som många partierna, om inte de flesta, faktiskt skiter i.
Alltså, du använder ju av uttrycket backwaters hillbilly mycket mer än vad jag gör.
Jag vet.
Det ska du veta, för jag tycker inte att det är så illa. Du bara, kolla hur förfallet är. Jag bara, ja, det är förfallet. Det är det ju. Men jag menar, det är liksom inte en crackdown i Detroit. Så visst, men ja, om man är van vid att det inte ser ut så här, ja, då har det hänt en hel del på några år, det kan man säga. Ja, nej, men när det gällde rulltrapporna, ja. Du undrade hur jag känner inför rulltrappor som stannar. Ja. En av mina stora komiska förebilder i livet var en kille som hette Mitch Hedberg, som alla komiska genier dog vid 34 års ålder i en överdos. Alltså det är komikernas 27, du vet, rockstjärnor dör vid 27.
Hicks dog, ja, med flera.
Ja. Och han hade en one-liner som jag... Den tänker jag på varje gång jag kommer till en rulltrappa som har stannat. Och det är en sån där skylt om att rulltrappan har stannat. Och då är hans skämt att det borde inte finnas såna skyltar. Utan om en rulltrappa går sönder, då är det ju bara en trappa. Sorry for the convenience. Escalator broken, now stairs. Sorry for the convenience.
Men förstår du som urstockholmare hur provokativt det kan vara när Stockholmspressen med statsmedia i spetsen blåser upp en trasig rulltrappa som säkert drabbade många? Men förstår du hur löjeväckande det blir för folk som bor ute på landet där vi är nu?
Som inte har post, systembolag, vårdcentral... Ja, jo, jag förstår, men jag menar, jag blir ju, alltså att jag inte blev så jävla upprörd för det där, det är för att jag blir upprörd av allt som skrivs i tidningarna nästan konstant på grund av deras totala tondövhet som är pågående bara.
Vet du, enda gången jag hörde Löfven vända sig direkt till sina gamla S-väljare som hade hoppat över till SD efter förra valet, det var i en intervju som var ungefär 3 veckor efter förra valet. Då sa han så här: jag förstår, i något tal, och sa han så här, jag förstår att det finns de som valde att rösta på SD av missnöje. Men tro mig, vi ser er, sa han. Sen var det helt knäpptyst där. Och jag tror att han faktiskt trodde på riktigt, tillsammans med sina rådgivare, att det skulle räcka med att säga det en gång, så skulle de ångra sig. Eller?
Tror du?
Ja, men för efter det så struntade de i att försöka förstå varför deras egna gamla väljare hoppade över till SD. Utan då körde de ju bara det här nazikortet hela tiden.
Ja, vilket de nu faktiskt också fick på nöten för, kan man säga.
De fick ju tillbaka den där bumerangen i nacken när SD släppte sin propagandafilm om deras nazistiska förflutna. Nu när vi sitter och pratar om det här så tror jag inte del 2 har kommit där, men den lär väl ska handla om Palme.
Så har jag förstått det, och jag är faktiskt, först var jag ju lite ledsen över att SD då ska skriva om det här innan jag hunnit skriva om allt i en svensk tiger. Men jag vid det här laget ser ju att de kastar skit på sossarna. Så det har nu bara inkorporerats i verket, helt enkelt.
Vi såg också idag en intressant annons för en moderaten i Stockholm som heter Anna König Järlmyr, heter hon så. Vad är hon, finansborgarråd eller oppositionsråd eller vad det nu är? Och hon, jag vet inte om det är någon som hade gjort en falsk min, men det såg ut som ett äkta valbudskap från henne. Där det var en bild på henne som stod så här: folk kan säga vad de vill eller påstå vad de vill. Jag kommer inte att varken samarbeta eller samtala med SD. Och det är så fascinerande det där, för att de andra partierna har då hamnat i en position där de hela tiden måste förhålla sig till SD, och så måste de tala om vad de inte ska göra. Och politiker av tradition brukar vilja tala om i valrörelse vad de ska göra, inte vad de inte ska göra. Så det är verkligen upp- och nedvända världen nu.
Ja, och SD har väl någon sorts vision. Men nu är det ju så att ingen vill ju bilda regering med SD, därför att ingen vill sitta med Svarte Petter. Är det någonting en yrkespolitiker, misstänker jag, tänker på väldigt, väldigt mycket innan den ska somna varje kväll, så är det hur det kommer se ut i historieböckerna. Därför att det är ju en av anledningarna till att man blir politiker. Att man vill bli omnämnd i historieböckerna. Så ingen vill ju sitta där och samarbeta med SD om det skulle visa sig att Jimmy faktiskt är en ny Adolf.
Men du, är inte det här första klassens hyckleri? Därför att regeringen Reinfeldt 2, om jag minns rätt, stödde sig ju liksom passivt på SD i en rad riksdagsomröstningar. Och det vet ju både röda och blå laget att det kan man göra, och det handlar inte om att aktivt bilda en regering ihop med SD.
Det är skillnad på passivt stöd och aktivt stöd, därför att om du aktivt samarbetar med någon, då skrivs det i historieböckerna. Men om någon passivt har råkat rösta på ditt kackiga lagförslag, då kan du alltid säga, men det var inte jag.
Precis så är det, och jag förstår inte varför de hela tiden ska tjata så jävla mycket om SD. Nu sitter vi också och gör det, men det är faktiskt så intressant politiskt fenomen. Men de skulle bara kunna spela lite dumma och säga så här, ja, Löfven skulle kunna säga, jag vet ju inte hur SD kommer att rösta, men jag vet vilken politik jag kommer att lägga, och det kan ju faktiskt hampa sig så att både M och SD någon gång håller med mig och röstar på det, och då må väl det vara hänt. Det är så mycket de skulle behöva prata om SD, men istället så går de till sådana extremer för att försäkra folk om att vi kommer aldrig på något sätt bli sedda i samma rum som någon representant för SD. Vilket jag tror att folk till slut tycker att fan, de tjatar så mycket om SD så att det är något lurt med det här. Det är något någon som pratar så mycket om sitt ex till exempel. Det brukar ju betyda att de inte har kommit över sitt ex. Om man baktalar och säger min ex-kill, han är en jävla idiot, jag hatar honom, och om man pratar väldigt mycket om samma person på det sättet, så tror ju folk till slut att du har inte kommit över honom. Nej. Och det är jag får samma vibe eller vibration av S framförallt när det gäller dem och SD.
Jo, men det är ju hyckleriet, och det är monumentalt. Och jag spelade ju upp, när vi körde ut här till Strömsund, så spelade jag ju upp ett litet inslag från Aktuellt här igår kväll. När vi sände det här har det säkert gått en vecka, men där de tog upp det här med godhetsknarkande. Som då är ett nytt fenomen som Aktuellt just har upptäckt och därför bestämt sig för att göra ett sakligt och balanserat reportage om. Berätta.
Ja, då fick ju hon, som inte jag visste vem det var, Maria Montelius, hette hon så?
Exakt.
Hon fick liksom sista ordet, givetvis. Och kontentan av det här godhetsknarkareportaget, det var väl det att det handlade inte alls om att man som god människa inte förstod att till exempel alla människor i världen inte kunde komma till Sverige. Men att man ändå tyckte att just den här människan skulle få göra det. Och det var ju bara att vara god. Och då hade ju reportern kunnat sagt så här, ja men om du har den inställningen, även om den är väldigt snäll, så betyder det i praktiken att det på sikt blir totalt kaos, och så kan inte du hjälpa någon till slut för att du sabbar alla system. Är det att vara god?
Men herregud, det där låter som logik.
Så djupt var det inte. Men bara det faktum att Aktuellt bryr sig om att göra ett reportage om så kallat godhetsknarkande, det tyder väl på att de
känner något.
De känner av det här, och de känner någonstans att folk kanske tycker att det finns en elit, framförallt i Stockholm, som är lite världsfrånvänd. Och nu är det dags att börja bena i det, men jag tror att det är alldeles för sent.
Det är alldeles för sent. De kommer vara tvungna att ersättas till sista man, eller ska jag säga kvinna. I alla fall inne på SVT. Så är det så. Ja, och de lät ju Maria Montelius avsluta det där reportaget. Hon avslutar, som du säger då, med den här kontenten att dels det där logiska lapsuset som hade varit väldigt, väldigt lätt att slå hål på om man hade haft en kompetent journalist där och inte någon sorts propagandaminister från Stefan Löfvens Goebbels ministerium. Men ja, men jag är så trött på sådana på riktigt. Alltså, jag är fruktansvärt trött på dem. Och det är liksom så. Avslutningen där, Maria Montelius, det är liksom så här, hon bara, det är inget fel på att vara god. Som att det var det handlade om. Det är inte det angreppet godhetsknarkare eller godhetsapostel innebär. Utan det vi säger, vi som använder den typen av terminologi, vi använder det om människor som inte alls är goda, men låtsas vara goda och snackar om att de är goda. De snackar jättemycket om hur de är goda. De snackar så mycket om att vara goda att de aldrig hinner vara goda eller göra något gott. Och då är man inte en god människa, då är man en fucking douche.
Plus att man slår i huvudet på andra människor att de då inte är goda. Därför att de inte tycker på ett speciellt sätt. Det är ju otroligt fräckt. Och det tror jag också stör väldigt många så kallade vanliga människor. Vet du en sak som slår mig nu? Jag minns att när Göran Hägglund för om det var 8-10 år sedan pratade om verklighetens folk. Då tyckte jag på den tiden att han var jävligt creepy. Och jag tyckte att det där var så jävla fånigt. Men jag måste säga att jag i efterhand förstår mer och mer vad han menade den gången. För han menade väl då, som jag fattade, att vanliga människor som sliter med att hinna med barnhämtning, lämning på dagis, jobba heltid, laga mat och allt sånt där, de har inte tid och ork att engagera sig i de här små specialfrågorna som många svenska journalister och kulturarbetare är fixerade vid och som de blåser upp till någonting som är liksom av världsglobal dignitet. Och det kan vara till exempel manspreading i tunnelbanan och sånt där. Så att det hemska är att jag börjar bli mer och mer som en jävla KD-gubbe. Det är ju hemskt.
Ja, jag vet inte om det är så hemskt. Är det så hemskt? Alf Svensson var ju trevlig. Var det inte han som puttade en uteliggare när han var ute och joggade i Stockholm någon gång?
Puttade?
Jag tror det.
Ja, men det här låter som fake news. Vadå puttade?
Tydligen så brukade han jogga längs med Drottninggatan. Då hade någon uteliggare försökt komma fram och be om pengar. Han puttade bort honom.
Det kanske var Torsten Flink.
Det kan ha varit Torsten Flink. Som puttade eller som kom fram och bad om pengar.
Som kom fram och bad om pengar.
Ja, jag förstår. Men nej, men det... Vad var frågan nu igen?
Nej, men jag sa bara det att jag förstår.
Vi måste ha kaffe, det inser du. Jag har inte druckit kaffe idag. Alls.
Vi är snart framme i Östersund nu. Nu har vi kört den här ganska pittoreska rutten 10 mil ner från Strömsund ner till Östersund.
Det är strålande vackert. Alltså solen slår ner över liksom ett grönskande, böljande landskap med stora vattendrag omkring oss. Det är superidylliskt här.
Det är fantastiskt, men det är också här de bortglömda väljarna bor. Och jag tror att alla pratar om de här förstagångsväljarna, även du. Men är det inte så att det är de gamla, förbittrade 10-15% gråsossar som nu väljer andra partier som avgör det här valet?
Nej, jag tror förstagångsväljarna kommer ha stor inverkan. Däremot så tror jag att alla över 55 i det här landet vid det här laget inser att det är en jävla lekstuga som pågår i riksdagen i Stockholm.
Och aldrig var det så tydligt som när partiledarna stod där på Pride-scenen och viftade med sina flaggor. Och jag la märke till att alla var nästan lika långa. De såg nästan ut som sådana här spitting image-dockor av sig själva där de stod. Och Löfvens extremt dåliga kroppshållning. Ebba Busch Thor hade någon konstig mammaklänning på sig. Den såg ju helt vansinnig ut. Och så Kristersson som ser ut som en liten televinken docka. Det kan ju inte han rå för att han är lite lillgammal och sådär. Men de kändes som en dagisklass som skulle ha haft såna här gula reflexvästar på sig. De tillhörde samma lilla dagisklass, de här 7 stycken. Så har de mag att stå där och säga att det viktigaste här i världen, det är allas lika värde. Men den där jävla Jimmy Åkesson, han får inte vara med, för han är inte lika mycket värd som vi andra. Det är sånt jävla pisshyckleri. Så att även om man då som du och jag inte sympatiserar med SD eller med något parti överhuvudtaget, så kan man inte låta bli att äcklas av det här hyckleriet.
Och mobbningsmentaliteten. Ingen gillar en mobbare.
Den är så jävla vidrig. Och det är det de har lyckats med det omöjliga att göra. En till att börja med en så osympatisk person som Donald Trump lyckades media göra till en underdog som folk sympatiserar med. Åkesson som är något av en tråkmåns och kanske inte världens mest spirituella människa, har de ändå lyckats få väcka sympati hos många människor bara genom att mobba honom och vara taskig mot dem. Ja, men well done.
Verkligen. Så vad ska du rösta på då, Jens?
Vet du en sak? När jag såg Jag var på GAPF-galan i våras. Mustafa Panshiri och jag var där, för han var, blev utnämnd till en av deras ambassadörer. Och då höll faktiskt Jan Björklund ett jättebra tal där han sa det att vi missbedömde hedersproblematiken under många år. Vi borde bara sätta oss i skamvrån. Och jag tror han menade Folkpartiet då, trots att de ändå var ganska långt framme i debatten.
Ja, de ville ju ha språktest i alla fall.
Ja, jo, det fascistiska språktestet. Och då kände jag ett svagt ögonblick att ja, men bara för att han, Jan Björklund, faktiskt sa det där med att vi borde bara sitta i skamvrån och hålla käften, så kände jag att du skulle kunna få min röst bara på grund av det. Sen är det så mycket annat galet han har sagt så att det går inte. Så jag vet inte, jag vet att jag kommer aldrig mer, som det ser ut nu, kunna rösta på mitt gamla parti Socialdemokraterna. Jag skulle inte under pistolhot rösta på Miljöpartiet, men det är ungefär så långt jag kom. Och inte på Centern, och inte på Vänsterpartiet, och inte på KD.
Okej. Så då återstår inte så mycket egentligen?
Det som återstår, det är väl typ Fi, inte Moderaterna heller, aldrig helvetet.
Kan inte ens tänka dig att kryssa Hanif?
Jo, det skulle jag kunna göra. Hanif Bali skulle jag kunna personkryssa faktiskt. Och jag skulle kunna, och kommer förmodligen rösta på, Steven Gärand här lokalt, vår förre länspolismästare som är KD. Han är kristdemokrat. Jag skulle aldrig kunna rösta på KD på riksplanet, men eftersom jag känner Steven lite grann och vet vilken bra polis han är, och att han är ett framtida rikspolischefsämne, så honom skulle jag kunna personkryssa. Men jag är kluven till det där med personkryssning.
Varför?
Ja, men jag skulle kunna personkryssa Hanif Bali för jag tycker att han är...
Ja, men vad är det som är bra egentligen? Är det partier som är bra eller är det människor som är bra?
Det är det som är knäckfrågan. Och
där... Nej, det är ingen knäckfråga. Det är en väldigt enkel fråga.
Ja, det är människor som är bra.
Ja, det är människor som är bra. Så vad är det vi röstar på?
Vi borde rösta på människor.
Exakt. Svårare än så är det inte. Det är superenkelt. Vem som helst fattar det här. Alltså vem som helst som inte har växt upp i Sverige med sina medeltida samlingsformer.
Du har ju faktiskt rätt i det. Men vi är så hårt potttränade i det här landet. Speciellt vi som växte upp på 60-70-talet och har socialdemokratiska föräldrar.
Ja, det märks. För du säger, ja, ryggmärgsreflexen är bara så här, men jag vill inte ha det här personkrist. Varför skulle jag vilja ha det? Du har inte ens ett argument emot. Det är bara en känsla du har.
Sant. Och känslor... Vad var det stod på den här t-shirten du visade mig? Feelings are facts, eller vad stod det?
Ja, just nu, om du som lyssnar vill ha en mild stroke, så kan jag berätta att Weekday på Drottninggatan och antagligen över hela världen vid det här laget säljer en t-shirt där det står facts are feelings på. Och någon skickade den här till mig och jag fick en lätt stroke, varför jag tappar tråden nu hela tiden när jag försöker spela in poddar.
Men vad är det, för de som inte är så hype på engelska, vad betyder det där? Eller vad är det underliggande budskapet på en sån t-shirt?
Känslor är fakta, betyder det budskapet om man ska översätta det. Och känslor är inte fakta. Och den här poddens motto är: dina känslor sårar mina tankar.
Det är jättebra. Är det det som är under rubriken?
Det är under rubriken. Det står på t-shirten. Du ska få en sån här t-shirt av mig.
Just det, sorry. Och jag hade velat trycka upp en extra t-shirt till dig, men jag har bara en, så du kan inte få den. Och på min står det, för det här är lite lokal anknytning, på den står det: Östersundsposten gör dig dum i huvudet.
Det är väldigt... Men det är ett intern skämt. Bor man i Östersund så är det jätteroligt.
De som bor i Östersund förstår precis vad som betyder. Och så är det en kommuniststjärna i mitten på den tröjan också. Så, men det är en centertidning i grund och botten. Den är borgerlig, men... alltså borgarna och Centern har ju gått, de har ju blivit kommunister. Det är jättekonstigt. Alltså,
nej, men alla är kommunister. Men lyssna, vet du hur löjligt det känns för mig att sitta och titta på en debatt mellan Jan Björklund och Jimmy Åkesson, där den ena kallar sig själv socialliberal, det är Björklund, och den andra kallar sig själv socialkonservativ. Ingen av orden liberal eller konservativ, som Ben Shapiro skulle påpeka, blir bättre av att du sätter ordet social framför.
Det har du rätt i. Men du, är det inte fantastiskt att Kristersson, som ju ska vara någon slags borgare, och även Annie Lööf för den delen, ställer sig på Pride-scenen som är i princip inramat av kommunistflaggor. Att de inte bara känner att det här är under vår borgerliga värdighet.
Nej, men det är ju, alltså, det är ju lite problemet, det är ju att vi egentligen bara har ett parti i Sverige, och sen så kallar vi dem olika saker beroende på vilken inriktning. Men vi har ju liksom Socialmoderaterna, Socialdemokraterna, Socialsverigedemokraterna, Socialcentern, Socialkristdemokraterna, Socialliberaler. Alltså det är liksom, det är så det ser ut. Och det är liksom, ja, det är väldigt irriterande. Och jag önskar att vi hade lite mer dynamik i samtalet.
Men det vi landar i, och det tror jag håller med om, det är att Sverigedemokraterna är de nya socialdemokraterna. Någon annan slutsats kan vi väl inte dra av det här?
Det går inte. Och det är för mig givet att det är så. Därför att det är ju den nationalistiska falangen som har brutit sig ut och tagit tillbaka sina väljare.
Och socialdemokratin, om jag inte missförstår saker helt, var väl från början ett väldigt nationalistiskt parti?
Så var det. Så långt har den här propagandadokumentären helt rätt.
Fast ja, men det trodde jag faktiskt då hade trott mig förstå innan jag såg den.
Ja, och det tror jag nog de flesta förstår. Därför att en av anledningarna till att det värsta en svensk vet är att bli kallad rasist eller nazist är att Jens...
Vadå? Att, en gång till. Vad sa du?
Varför är det så hemskt för en svensk att bli kallad rasist eller nazist? Varför är det värsta en svensk kan tänka sig att bli kallad?
Ja, men det är skillnad på rasist och nazist. Men om nazist är väl för att vi faktiskt var nazister under krig. Vi var ju någon slags reservtyskar uppe i norr, som Torsten Ermark skrev om när han var korre där. Jag har säkert tjatat om förut, men jag sa det i någon podd tidigare, att när Torsten Ermark var DN-korrespondent i Paris, så sa ju fransmännen att jaha, du är från Sverige, och lite avsmak, för att var ju med kriget i färskt minne på 70-talet, så sågs ju svenskar som någon slags reservtyskar som aldrig behövde kallas in i kriget.
Mm. Och, det är ju antagligen därför som Sverige som kultur också har utvecklat den här nästan sjuka besattheten med att verka så jävla goda.
För att överkompensera det vi gjorde och inte gjorde under kriget.
Vad vi än gjorde eller inte gjorde, ingen vet ju eftersom alla teg, så kände vi att vi har någonting att ta igen här.
Men tror du inte också att det här begreppet rasist nu är så uttjatat så att det faktiskt är få människor som numera är rädda för att få det kastat i ansiktet?
Jag vet att det är så, därför att det senaste året har mina belackare i sociala medier gått från att kalla mig rasist till nazist till incel.
Och populist.
Ja, ja. Men det är man väl tydligen alltid, vilket jag inte riktigt förstår med tanke på att mitt budskap är lidande.
Men om populism är, jag är inte exakt säker på definitionen i Saul eller Nordisk familjebok, men jag gissar att populist är någon som erbjuder ganska enkla lösningar till många människor, och så kan man exemplifiera det där med Hitler som ville bygga autobahn och Mussolini ville få tågen att gå i tid. Det ville ju i och för sig Miljöpartiet också.
De vill ha fler tåg.
Dessutom, shit, det har jag inte ens tänkt på. Men om det är att vara populist, då är väl Socialdemokraterna och Centerpartiet de värsta populisterna i Sverige? Eller har jag missuppfattat
det? Nej, du har fattat helt rätt. Det är nämligen enkelt när man frågar någon om hur de vill att samhället, vad de vill skapa för samhälle. Frågar en politiker, så vad vill du ha för samhälle? Och så kanske en politiker säger, men jag vill ha ett samhällskontrakt som består i att vi alla får vara fria, men vi måste ta ansvar och betala skatt. Så är det med det. Ja, och sen så har du en politiker och så frågar du honom, vad vill du ha för sorts samhälle? Och så säger han så här, jag vill ge dig massa pengar. Vem röstar du på?
Ja, och sen på Centerpartiets valaffischer här nu i Östersund som vi åker in i precis, så vet jag att det står till exempel små företag ska ha stora möjligheter. Finns det någon i världshistorien som skulle säga emot ett sånt typ av påstående? Är inte det så här ultrapopulism?
Det är det verkligen. Och de borde verkligen rekrytera bättre copies på de här marknadsföringsbyråerna som ska ta fram de här budskapen.
Men du vet vad det stod på hon som kandiderade som Centerpartiets oppositionsråd här i Östersund för några år sedan. Så på hennes valaffischer stod så här, mitt namn är Bond, Bondförnuft. Och det är inte ens påhitt, det stod så.
Det tyckte jag i och för sig, det får gå. Det var tillräckligt dålig humor för att det kan jag ta.
Okej, men nu är vi så nära valet så nu måste vi... Just for the record då, avsluta med och gissa vad de olika partierna får. Du får börja.
Ja, jag börjar. Jag tror fortfarande SD26. Jag tror sossarna 21 eller 20 kanske. Jag tror Moderaterna 17. Liberalerna 4. KD åker ut.
Vänstern
kommer nog få 11%. Tror jag. Det var det jag satt och sög på där. Och sen så vill jag ju att Miljöpartiet ska åka ut, men de hade något samarbete med FI som jag inte riktigt förstod vad det gick ut på, som gjorde att de skulle kunna få tillgodoräkna sig deras röster eller något.
Så en röst på FI kan i värsta fall vara en röst på Miljöpartiet i år?
Det ser inte bättre ut.
Jag tror ungefär som du, det är väl några procentenheter hit eller dit. Jag skulle inte bli förvånad om SD får över 30%. Och jag tror att deras valresultat kommer att utlösa såna jävla konflikter på massa arbetsplatser runt om i Sverige dagarna och veckorna efter valet, när folk kommer freaka. Såna som har rätt värdegrund kommer ställa sig upp och kräva så här, ungefär som folk gör på Facebook nu. Är det någon av mina kompisar här på Facebook som tänker rösta på SD, så avvänjar jag er eller tar bort er själva. Jag tror att vi kommer att få se liknande såna grejer på arbetsplatser, där folk så här, när det går upp för dem att kanske vart fjärde, närmare var tredje väljare har röstat på det här fascistiska partiet, så kommer folk att ställa sig upp och kräva att få veta vilka som har röstat på SD. Och jag tror att det kommer utlösa fruktansvärda bråk och diskussioner om, framförallt på statliga och kommunala arbetsplatser, om de nu kommer att behöva lyda en regering som är beroende av SD, eller om vi ska gå in i någon slags period av så kallad civil olydnad på grund av valresultatet.
The resistance. Ja, men det, ja, men det är det jag tror. Därför att, du vet, de har jobb att försvara. Det är inte din välfärd de tänker på, det är sin egen. Men du gissade bara SD 30%, och nu vill vi ha resten.
Jag börjar tro att KD kanske ändå klamrar sig fast. Jag tror att Centern och Vänstern gör kanonval relativt, runt 10%. Jag tror att S gör ett katastrofval. Jag tror att Moderat...
Ja, vad tror du? Procent? Ja. Vad får S?
Du sa 21, jag säger 22,5. Jag tror att...
Men du tror inte liksom på... För du har gett SD 30%.
Jag skulle bli förvånad om de fick 30%. Absolut inte, men vi...
Förvånad? Nu gissar vi. Nu måste du sätta.
Då säger vi 28,5%. Okay. Men det är förmodligen lågt räknat. Sen tror jag då att Vänstern och Centern får ungefär 10% var. Folkpartiet, detta helt meningslösa parti, kommer att ligga skvalpa runt 4%. Men jag kanske har missförstått det här, men det var någon statsvetare som sa att om SD bara inom citattecken får 20%, vilket då skulle många tycka var ett katastrofval eftersom de är så upphåsade, men om de bara får 20%, så är ju det en fantastisk ökning från förra valet, och det betyder förmodligen matematiskt att minst ett litet parti då halkar ur. Så något litet parti kommer nog att halka ur. Frågan är vilket det är. Tänk om det blir Folkpartiet. Miljöpartiet och KD stannar kvar. Det ska inte förvåna mig om det är faktiskt Folkpartiet som åker ur, för de är så jävla meningslösa.
Ja, det är de inte. De vill ju sänka skatten mest.
Ja, och så vill de att vi ska vara med mer i EU än vad vi är redan, eller? Jag inte fattar riktigt. Mer i EU pratar de om. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Vi är väl redan med i EU?
Ja, man kan ju gå med i euron, men numera har inte det riktigt samma glans som det hade där när vi hade en folkomröstning om det, där jag jobbade för ja-sidan som oberoende för övrigt. Jag gillar ju nya saker.
Det är sjuk huvudet, Aron. Jag tror så här, oavsett, det här vet vi. Åkesson blir den så kallade king, han är kingmaker. Och ingen regering, om vi ska prata traditionella block, kommer att kunna regera med mindre än passivt stöd från Åkesson och SD. Och det vet Annie Lööf och det vet Stefan Löfven. Och de bullshittar väljarna in i det sista att upprepa det här, genom att upprepa det här helt meningslösa mantra att vi kommer inte samarbeta med SD. Men det är inte det handlar om, utan det handlar om att Åkesson har redan sagt, och Mattias Karlsson också sagt, de kommer aldrig släppa fram en regering, ett regeringsalternativ där Centern ingår. Det vet vi redan. Och det borde rimligtvis också Kristersson veta över det här laget. Och Löfven. Är Löfven smart, så fimpar han MP på ett snyggt sätt, lägger en budget som SD kan leva med, och då kommer han att ha de tillsammans 20 drygt plus 30, give or take några procent.
Då är vi tillbaka i gamla Sosse-Sverige och sossarna är förenade i ett parti igen, och min kamp fortsätter.
Det kommer bli ett helvete för dig, men för S, jag förstår inte att de inte bara biter i sura äpplet. De behöver inte ens göra en grej av det. De behöver inte säga de här sakerna högt. Det är bara liksom, gör det av med MP, lägg en budget som SD kan tycka, fan det här är, vi kan gå med på 9 av 10 delar av det här. Så de är ju hemma. Varför gör de inte det?
Jag hoppas att de inte lyssnar på den här podden och att de absolut inte tar några råd från dig, Jens Ganman. Utan att de fortsätter ligga i luven på varandra tills det bara är 5% kvar av sossarna.
Ja, och det smärtar mig som gammal socialdemokrat att nästan hoppas på det också. Men de har ju verkligen gett bort allt.
Gett bort? Jag menar, vi såg ju ändå Uppdrag granskning.
Ja.
Och man skulle ju kunna säga, vad var det Mustafa sa där när han blev intervjuad? Man skulle kunna betrakta det här att unga svenska tjejer har blivit gängvåldtagna, överfallsvåldtagna och gruppvåldtagna i 30 år som, och det är väldigt starka ord jag använder nu, väldigt starka ord, men jag citerar Mustafa, så det är inte mitt fel, ett svek.
Jag tror det sa han på en direkt fråga från, nej, det, vad sa programledaren? Det är väldigt starka ord. Ja. Och bara i Sverige så kan, när någon säger det är ett svek, kan någon tycka att gud vad du tar in nu. Ja. Ja, jag vet inte om man sa allt det där andra, men för att gå tillbaka till S då, avslutningsvis, så tyvärr så tycker jag att de har nästan förverkat sin rätt att vara största och statsbärande parti. De har ju tyvärr gjort det, för de har smusslat, ljugit så länge på så många områden och släppt fram de här gräsliga företrädarna, Ylva Johansson, Micke Damberg, Morgan Johansson. De har ju bra personer i sitt parti, men det verkar...
Har de?
Jo, men det är klart att de har det någonstans. Var? Ja, men någonstans på gräsrotsnivå så finns det fortfarande sådana som typ resonerar som vi, inte för att vi är så jävla smarta, men de får inte komma fram, utan de pushar ju fram sådana här stolpskott som Mona Sahlin och andra. De får fan skylla sig själva.
Ja, absolut. Och för min egen del så jag kan inte vänta på att bli av med dem. Jag kan inte. Alltså valet kommer vara som julafton för mig.
Oavsett hur det går.
Jag har aldrig firat julafton.
Nej, men det är ju för att du har judisk börd.
Ja.
Ingenting. Jag känner så här. Det viktigaste för mig det är att, och det kan låta lite hårt, men jag har bara en önskan om valet, och det är att Miljöpartiet och Centern inte får något som helst inflytande på regeringsbildande och rikspolitik, för det är två farliga sekter.
Finns fler farliga sekter än de bland våra politiska partier?
De är de värsta just nu. Och jag har ändå, med det sagt, jag har ändå röstat på Miljöpartiet i alla fall två, jag tror i värsta fall tre gånger.
Ja, då förstår jag att det väger tungt på ditt samvete. Jag har en röst på Centern där, men jag har...
Har du det?
Jag röstade ju på Federley i mitt första val för att jag ville att han skulle stoppa FRA.
Okej, men det var ett specifikt, det var en enfrågesröst då liksom.
För mig, jag röstar alltid på principer. Det är det jag tittar på. Jag tittar på principer, program och personer. Inte partier. Jag bryr mig inte om partier.
Och ideologier?
Ideologier kan jag ha större eller mindre sympati för.
Okej.
Det kan jag ha, men jag kommer inte försvara en ideologi in absurdum, även om den gör fel.
Nu åker vi precis förbi valaffischen här inne i Östersund. Och
små företag ska ha stora möjligheter.
Precis, vi förbi det, och så står det också framåt, precis som fascisterna på 30-talet. Det var ju också så här, framåt, inte titta bakåt. Och jag förstår att Centerpartiet inte vill titta bakåt på sina egna bruna rötter. Jag förstår det.
Jag förstår också det. Plus att man kan inte gå bakåt i tiden. Det är fysiskt omöjligt om man befinner sig i en tredimensionell kropp. Man färdas obönhörligt fram genom rymden.
Jo, men samtidigt vet du också att den som inte känner sin historia är dömd att upprepa samma misstag igen. Så det är klart att du alltid måste titta bakåt.
Ja, men skälet till att vi befinner oss i den här situationen är att vi inte har kunnat vår historia. Och med de orden tror jag faktiskt att vi avslutar det här avsnittet av dekonstruktiv kritik. Vi åker just nu över, är det här Strömsundsbron?
Nej, vi kallar det
för Strömsundsbron. Och det är strålande vackert. Alltså molnen, det går inte ens att förklara. Det går inte att förklara hur vackert det är. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik, och tack ska du ha, Jens Ganman, för att du återigen gästade oss.
Tack ska du ha, Aron.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Dagens gäst hette Jens Ganman och kan hittas på Facebook för den som är intresserad. Jag heter Aron Flam och vill tacka dig som stöttar mig på Patreon. Det är bara att gå in på www.patreon.com, söka på mitt namn Aron Flam och teckna upp dig på hur mycket eller hur lite du nu vill donera per avsnitt jag publicerar. Det går också bra att swisha på 0768-943737, 0768-943737. Du kan också gå in på Patreon om du vill stötta mitt och Alexander Bards kommande projekt The Aryan and the Jew, en podd på engelska med mig, Aron Flam, och Alexander Bard, som mest handlar om vad Alexander Bard tror och tycker om saker i världen. Så, tills nästa avsnitt, ha en god tidsenhet. Thank you.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.